Välkommen med till världspremiären av podden Hallongrottan. I den här podden kommer vi att prata med olika kulturaktörer om aktuella HBTIQ-frågor. Det kommer att bli allt från prideparader till transoperor och hur det är att komma ut ur skåpet. Jag som gör podden Hallongrottan heter Katarina Salo, men så här vänner emellan kan vi säga Katso. Välkomna med!
Nej, men troligen har ju de här människorna aldrig ens varit på Pride. Ja. Det är liksom det som, det är ju, det måste ju bottna i någon okunskap.
Ja, och sen men... är det mycket enklare liksom att på något sätt, jag tror många kanske till och med väljer att ha den här bilden av en HBT-rörelse, en HBT-människa som är väldigt så här, extravagant, exhibitionistisk människa som har sex på offentlig plats. Ja. Bara för att det, då blir det liksom inte så nära. Eller det är enklare att ta avstånd från någonting som är väldigt...
Ellen Strömberg och Lisen Sundqvist är två av initiativtagarna till Jeppis Pride.
På nätet så kan det vara väldigt hatiskt. Men det blev på något vis extra mycket när det handlar om Jeppis och det handlar om Pride. Vad tror ni det beror på?
Jag tror överlag så är liksom motsättningarna ganska starka. Alltså motsättningar mot varandra här i Jeppis ganska starka. Men... alltså jag vet inte, jag tycker det här liksom, det här motståndet i det har kanske liksom blåsts upp lite extra. För att personligen så har jag nog bara stött på jättemycket understöd och folk som tycker det är jätteroligt. Folk som kommer fram och kramar en på krogen för att, åh vad det blir roligt att ni ordnar det här och sådär. Så att jag har liksom inte, jag var nog lite beredd på att man ska få höra några glåpord eller något, men kanske inte. De som skriver på kommentarsfälten är ut på samma ställe som jag är. Samtidigt så är jag som tröskeln för att skriva en kommentar på svenska eller någonting ganska låg. Att, jag tror det kommer ganska mycket ogenomtänkt där. Och, så att, och jag har som slutat läsa den för länge sedan. Så att, jag vet inte alls. Jag tycker, nu är klart, nu får man ju höra så här, via omvägar folk som kanske inte är så där riktigt på den här idén, men jag har nog som bara stött på liksom glada och positiva människor, så att, jag vet inte.
Så är det kanske det då att man vågar uttrycka sina åsikter när man är anonym? Mm.
Ja, det tror jag.
Ja, sen har jag märkt ganska mycket också att det här, sen är många människor som är riktigt jävligt trötta på att hela tiden bli liksom förknippade med att Österbotten, det är bibelbält och det är liksom så här bakåtsträvande, folk är liksom juntar lite tröga och konservativa, att inte liksom finns den här, att, tycker jag kommer massor med reaktioner från liksom vanliga människor som det här välkomnar Pride och tycker att det är en bra grej, för att de är helt enkelt trötta på att bli förknippade liksom att vara liksom helt bakom flöte och korkade och liksom så här, bara för att man bor i en mindre stad, man bor i Österbotten, och det här kommer mycket kommentarer också i, både på Fejan och på andra ställen, att det här att yes, att äntligen att jag ska banna med, jag ska gå i parade med Pride, jag ska ta med mig liksom hela familjen, mina ungar och min fru och liksom farmor och mormor och hela liksom konkarronkan liksom, att det äntligen liksom att det har liksom fungerar som någon sorts motreaktion för många människor som inte ens är liksom HBT-människor eller kanske liksom nödvändigtvis är liksom så intresserade av liksom den här frågan eller liksom orkar se den här motsättningen, men att det är någonting annat, att någon gör någonting och det är någonting som liksom går emot den här bilden av den här igen liksom så kallade bibelbältet. Här finns nog mycket annat också. Det här är också ett sätt att få se vad man vill om Österbotten, men att man var ganska bra på att visa mitt finger liksom, ett fenomen som man inte tycker om. Och det här är också liksom ett sätt att göra det på samma gång. Så det här så vill man kanske visa att man att HBT-rörelsen har liksom en naturlig plats i samhället här. Att alla ska liksom rymmas in här, att det inte liksom någon mindre grupp som ska diktera.
Nej, det handlar liksom om mänskliga rättigheter. Alltså Pride är ju först och främst för så här HBT-rättigheters, vad heter det, parad.
Mm.
Men man kan ju liksom inte särskilja olika så här, Alltså en kamp för en fråga hör ju ihop med en annan. Så även om det här handlar om HBT-människor och villkor, så tror jag det är många människor som är som kanske främst intresserade av andra så här, rättvisa frågor som dras till det här, och för att det är ett forum för ja, att visa på förtryck och orättvisor.
Är det kanske då lättare på något vis att lyfta upp förtrycket som finns mot till exempel homosexuella än mot invandrare? Eller hur känner ni där? Är det, liksom, finns det skillnader, likheter?
Alltså det finns ju likheter i, alltså just med att allting är ju inom samma equal rights-bubbla. Mm. Men jag vet inte hur man ska kunna säga jämföra olika frågor på det sättet. Eller som,
Det är liksom minoriteter, men ändå kanske olika frågor det handlar om.
När det handlar om HBT-rörelsen så är det ju liksom, jag menar det finns en modell, men när man ordnar Pride-parader och liksom såna här grejer i många herrans sår, och liksom att det finns ett sätt som man kan göra det här liksom på och få den här synligheten. Jag tror att det handlar ganska mycket om det att det här är någonting som folk nu har någon uppfattning om vad det handlar om, och det här liksom är med och ordnar, så är nog liksom, tror jag, minst om de flesta varit på en eller flera liksom liknande tillställningar. Och
jag har aldrig varit på en Pride-parad.
Nej, men vad bra du får det här. Kanske vi ordnar i Larsman nästa gång.
Jag har faktiskt aldrig heller varit på en Pride-parad. Mm. Jag har varit med liksom där runt omkring någon och gjort något jotto från Helsingfors Pride, men jag har aldrig gått till själva paraden. Mm. Men du har gått, Lisen?
Ja, jag har gått med Helsingfors och i Stockholm någon gång för länge sedan. Man ser det en ganska absurd känsla, speciellt i Stockholm för det här, jag kommer inte ihåg, det var kanske mitten av 2000, kanske 2005, 2006 någon gång, att man går liksom längs med en gata och det står 150 000 människor och hurrar där vid sidan av, att det är en ganska sån absurd feeling liksom, att det här att folk ska stå och hurra och applådera för att ja, att folk paraderar på en gata, men jag menar fair enough liksom, det är det här. Som sagt, det behövs uppenbarligen, så det här, jag tycker det är ett bra sätt att peka på de här grejerna. Mm.
Men hur var det då när du var på din första Pride? Hur kände du dig när du gick där i paraden?
Jag skulle säga att jag var både liksom stolt och glad, och sen å andra sidan lite så här nog desillusionerar liksom, att man tycker liksom det är synd att man måste gå i en parad liksom för att det här är en fråga som fortfarande på något sätt liksom stöter på så mycket motstånd. Det ser man ju bara liksom med behandlingen av den här könsneutrala äktenskapslagen i det här vår riksdag liksom, vilka liksom tankar och funderingar som dyker upp liksom, och framförallt fördomar och såna här konstigheter att det här, men det handlar ju om liksom att man måste visa på att man finns, att jag menar vanliga människor och ovanliga människor, alla ryms med en Pride-parad, att det är inte heller liksom, som sagt, bara för liksom HBT-rörelsen, utan att det är något sätt att visa på att det finns orättvisor i samhället, och det finns liksom ojämlikhet, och det finns saker som det här behöver rättas till.
Ellen och Lisen menar att det är enkelt att ta avstånd från saker som är annorlunda. Det är också troligen därför det kommer fram fördomar om tusentals ledarbögar som ska invadera Jakobstad och människor som ska ha sex mitt i paraden.
Ja, alltså jag tror folk har liksom den här uppfattningen om att det kommer att vara jätte så här. Ja, och sen är det mycket enklare liksom att på något sätt, jag tror många kanske till och med väljer att ha den här bilden av en HBT-rörelse, en HBT-människa som är väldigt så extravagant, exhibitionistisk människa som har sex på offentlig plats, bara för att då blir det liksom inte så nära, eller det är enklare att ta avstånd från någonting som är väldigt så där
annorlunda.
Ja.
Jo, men det är liksom så här stereotypa liksom bilden av av bögen är ju alltid liksom en sån där promiskuös man som det här är det här har sex med allt och alla och ser väldigt annorlunda och jobbig ut och det här det det här om ingen går säker liksom för den här att det är liksom någonstans där i bakhuvudet, jag menar räcker med att man öppnar tidningen och så ser man när det kommer frimärke med tar man filmen motiv och då liksom
och folk går crazy.
Ja, och på riksnivå så kommer det upp. Jag menar, varifrån får folk allting? Jag menar, Tamman Finland är Finlands största, mest kända konstnär, punkt slut. Det finns ingen annan utom möjligen Sibelius som är lika känd ute i världen. Så jag menar, vi har alla orsak att vara
stort. Angry Birds.
Okej, konstnär.
Nej, men hur man ser på konst.
Nej, det beror på honom.
Men jag tänkte lite också just på de här frimärkena före du tog upp det. Mm. Men tror ni, kan det vara så att just de av Finland och de här frimärkena, fast det är ju en jättebra sak att det ges ut, men kan det föra med sig något dåligt? Att folk just får den här bilden att alla bögar är ledarbögar och ser ut så här och vill du visa rumpan på allmänna platser?
Alltså det är ju en del av det är en del av det hela och det här jag tycker den biten ska få finnas lika mycket som allt annat men det här jag kan tänka mig liksom att ingen skulle sätta mig på ett frimärke på en sådär första hand liksom en flata i det här jeans och det här båt så att det här det skulle inte kanske på samma sätt liksom så här bli någon hetten så det här jag menar den biten av det hela. Det måste finnas det här man måste också liksom kunna visa upp hela spektrum man liksom och inte heller liksom också tänka liksom att jag har att vi ska inte provocera här något det här liksom jätte liksom det här hemskt och nu vågar folk inte skicka brev mer utan att det här är en bit av det finns det andra grejer som ser hemskt annorlunda ut
precis ja men det var fint att jag sa vad det på HBL igår så den här rubriken att Tom och Finland fick Itella på knä. Det var ju en lysande rubriksättning.
Ja, det bjuder ju in
när den här webbshoppen kraschade när de släppte de här frimärkena. Eller förhandsbeställningen. Ja. Ja, det var fint. Ja. En fin stund i HBLs historia.
Ja.
Och Itellas.
Ja.
Men hörni, hur ser gejscenen ut i Jakobstad? Finns det en gejscen?
Finns det en gejscen, Lisa?
Ja, finns det en gejscen? Jag vet inte. Alltså det finns...
Alltså det finns väldigt många scener, men jag vet inte om någon av dem är sådär uttalat enbart gej.
Skulle det behöva finnas uttalade gejscener? Eller?
Det vet jag nödvändigtvis inte. Liksom, att det, här, det är så här liksom alla liksom mindre ställen att det rör sig ett antal olika människor. Jag tror att det handlar mer liksom om att det finns folk som är mer eller mindre som är odefinierbart queer på något sätt eller annorlunda liksom sånt eller sån här outcast som tenderar att hänga ihop och sen finns det andra människor. Det kommer liksom snarare andra intressen och andra grejer tror jag som det här binder ihop folk. Jag har aldrig tyckt om riktigt liksom det här med att folk ska på något sätt måste tvingas in i faktum märker man det. Till exempel om man jämför Helsingfors och Stockholm och den här gejscenen där att i Finland är det ännu liksom så att alla sorters människor ryms in liksom på samma ställe. Att i Stockholm är det mycket mer nischat att det är en viss typs flator som går på en viss typs ställe. Och sen är det en viss typs bögar som går liksom på sina ställen. Och det är ganska tråkigt för att det blir liksom också en sån här likriktning innan. Men som jag ser det rörelse som nog tycker jag ska vara mera mot än liksom likriktad.
Vad finns det för olika typer av flator?
Det finns väl lika mycket olika typer av flator som det finns människor. Och det här det ännu så här på den gamla goda tiden jag har ju några år på nacken så att säga. Så jag menar, fast den här prototypen då, som det här som i Sverige liksom kallas för traktorflata och här kallas för räckalesbo och det här Och det var liksom såna, den stereotypa bilden som liksom folk hade. Och det var också liksom ett sätt att man såg ut på det sättet och då liksom man hittade likasinnade. För det fanns ju också, jag menar, jag ska komma ihåg att det är liksom 80-talet som den här liksom definitionen försvann liksom från homosexualitet. Och det här, jag menar, under min livsstil så har det varit kriminellt att vara homosexuell.
Så du har varit kriminell?
Jag har varit kriminell, ja. Jag tror inte att det här, jag var medveten om det, för att jag var ganska liten. Men att under min livsstil så jag har varit kriminell och sjuk. Så det här, ja, men jag menar det, jag tycker det handlar liksom om mer liksom att man hittar liksom ett individuellt uttryck för sig själv och det här, om man nu liksom är flat eller när, väl kanske inte så intressant, att jag ser väl nog ut så där som jag tror jag alltid har sett ut och det här. Jag tycker liksom att folk ska få se ut hur de vill och folk ska få vara vad de vill och folk ska liksom få göra sina egna grejer och det här, oberoende vad man är, om man vill vara.
Mm. Jag tyckte det var fantastiskt igår när jag och min kollega Camilla, vi checkade in på ett hotell i Vasa. Vi hade delat rum och den här receptionisten frågade att vill ni ha en stor säng eller vill ni ha skilda sängar? Då var det liksom första gången jag blev så här, aha, det behöver inte vara så könsnormativt överallt. Att man känner ju rent konkret att det har blivit någon slags förändring i samhället. Hur ser idealsamhället ut? Är vi där? Vi är inte där ännu.
Nej.
Hur långt ifrån är vi?
2,5
centimeter. Jag vet inte om jag är rätt människa att sätta upp ett idealsamhälle. Det kan hända att det samhället skulle ganska skrämmande.
Men, hur tänker du då?
Jag skulle säkert stiga mot huvud och så ska jag bli nö.
Lärskare.
Ja, nej men det fina skulle vara om alla ska få vara som de är. Utan att det skulle egentligen spela någon roll på det sättet.
Mm.
Eller att, och just att hela liksom det här, könsroller och sexualitet och
patriarkatet.
Patriarkatet
också.
Krossas.
Men Ellen, känner du att du får vara som du vill i dagens Jakobstad?
Ja, jag tar mig ganska långt rätten att vara som jag vill. Jag tycker inte faktiskt. Ja, men det tycker jag nog jag får vara. Fast jag tar inte åt mig så himla lätt heller, så att jag vet inte riktigt. Ska jag vara känsligare kanske jag ska tycka att det är jobbigt, men jag kan inte som komma på ett enda exempel där jag ska som ha stött på att jag inte ska få vara som jag är. Folk är faktiskt ganska snälla och vidsynta här. Ja. I alla fall i mina umgängeskretsar. Men
Men jag funderar just liksom, vi pratade om det i bilen hit till Jakobstad, just att det känns ju lite också som man lever i någon slags echo chamber. Mm. Att man umgås med så mycket liksinnade, jag menar jag umgås med mediamänniskor och kulturmänniskor som alla är väldigt liberala och liksom, jag har inget problem med att vara mig själv i några kretsar i de jag umgås med, men sen tänker jag på alltså människor som kommer från helt andra. Jag funderar ibland att får man en snedvriden uppfattning om verkligheten och samhället.
Det, men alla lever på liksom sina egna bubblor mer eller mindre, och det är ju det som är en del liksom av, jag håller på att säga problem, jag vet inte om det är något problem, men att vi lever liksom i våra egna vardagar och våra egna liksom parallella verkligheter och det här, det som är nyttigt nu och då är faktiskt nog att träffa liksom människor som inte hör till ens liksom vardag.
Det är ju en fördel med att bo i det här lilla hålan. Det är ju faktiskt att man tvingas inom citationstecken umgås med folk som kanske inte nödvändigtvis skulle vara liksom ens första umgängesval. Nu kollar jag inte polisen för att men sådär, alltså jag folk med väldigt mycket från väldigt mycket olika bakgrunder och och olika åldrar och olika värderingar. Så man blir ju, det är ju ganska rikt faktiskt.
Ja, men är det faktiskt då så att på sådana här mindre ställen så kanske man är mer integrerad alla tillsammans och kanske man lever mer i en bubbla i en stor stad där man kan söka sig till helt likasinnade. Jag har inte tänkt på det här tidigare faktiskt.
Jag tror nog att det är det som jag pratar om nischande liksom, på något sätt. Att det är jättelätt att välja liksom, den här gruppen då, där alla är liksom, nog ganska lika. Jag kommer ihåg när jag jobbade i Helsingfors 4 år. Så det här. Och sen, efter ett år så märkte jag liksom, att alla människor jag jobbade med så var i stort sett i min ålder. Alla var antingen litteraturvetare eller historiker. Och alla var svenskspråkiga. Och det snurrar liksom hemskt mycket liksom i de här kretsarna. Att det går nog jättesnabbt och man märker liksom inte av det själv. Så att jag rekommenderar att alla till exempel att åka ut på Vapen eller någonting. Hoppa på bussen, far till Hollola eller stick till Äänekoske eller far till Kerava. Så går ni på karaoke eller någonting så annat. Jag brukar göra det ibland. Jag älskar liksom såna finska hålor och deras karaokebarer. Att jag ägnar ibland kanske onödigt mycket tid åt liksom att hänga på sådana ställen. Men det är jätteintressant. Det är jätteroligt. Det är helt liksom fantastiskt. Och det man träffar liksom de mest vidunderliga människor. Och ingen bryr sig i liksom flat eller finlandssvensk. Utan det är liksom, det är bara roligt. Gör det. Jag rekommenderar det åt alla. Åk till Hollola. Det finns 2 paikkor där. Ett ställe som heter Kummiset och ett som heter Janitski. Det kan ni få råd.
Jag ska soffa till Hollola.
Yes.
Men visst skulle det vara skönt att ha liksom en omgivningskrets när man inte är den där sura, bittra så här, som sitter på alla fester och så. Jag har kompisar som automatiskt säger sorry efter varenda så här sexistiskt eller rasistiskt skämt. Och visst skulle det vara skönt att liksom kunna stiga ur den rollen och kunna vara liksom lite så här, och umgås med folk som kanske inte drar rasistiskt och sexistiskt skämt.
Nej, som man inte behöver smälla till dem hela tiden.
Det gör inte alla mina vänner här heller, det vill jag påpeka, men ja. Så vi skulle vara skönt att liksom kunna vara en, men samtidigt så tror jag det som inte dödar en stärker en eller någonting.
Nej, men det, nu är det bra liksom att möta liksom. Man ska inte bli för bekväm, det är nog faktum. Och liksom överlag att lära sig, jag tror liksom det som vi efterlyser liksom, mer liksom sån här normkritiskt tänkande helt enkelt liksom, men inte liksom här för givet tagande liksom vare sig hos en själv eller hos andra, men att så här är det ju liksom, att så här har det alltid varit och liksom att det börjar kännas obehagligt liksom på något sätt när någonting går emot liksom de här gängse funderingarna, att mer så, det behövs också från.
I första avsnittet av Hallongrottan pratar vi med Ellen Strömberg och Lisen Sundqvist. Ellen och Lisen är 2 av dem som har tagit initiativet till Jeppis Pride. Efter att ha suttit och pratat om fördomar och om det bubblor vi lever i går vi raskt in på sexualitet. Vad är den och vad betyder den?
Men det är ju ändå, sexualiteten är ju en stor del av din identitet. Och sen tänker jag speciellt nu när jag läste de här kommentarerna och annars också när man följer med i samhällsdebatten så här att vad fittigt det är när liksom någon motsäger sig din identitet.
Det känns ju helt så absurt ibland liksom på något sätt att folk liksom blir obekväma och tycker liksom att det här ska liksom nytt på något sätt finnas av någon anledning då det här jag. Det känns konstigt. Jag menar liksom, konstatera för det första, alla människor har en sexualitet. Den ser olika ut hos olika människor. Den ser olika ut hos olika människor, olika tidpunkter. Jag tror inte liksom att det är något sån här som hela tiden liksom är.
Sexualiteten är en linjär.
Jag tycker liksom fritt fram för vuxna människor att göra vad de vill med vem de vill så länge alla är med på det. Alltså det ser inte själv liksom något problem där. Jag tycker inte heller liksom att jag behöver ha liksom några synpunkter på liksom andra människors liv och levande på det sättet. Utan att det är väl bara att köra på bara man själv mår bra och liksom och se till att andra mår bra. Mm. Eller nu i alla fall försöka skada någon mer, det ska vi se.
Precis. Hur känner du, Ellen?
Jag är som inte så intresserad av vad andra människor har för sexualitet och jag är som inte, ja. Det är en idealvärld att det liksom inte skulle som, det skulle inte vara en frågeställning eller det skulle inte ens,
man skulle inte behöva fundera på det.
Nej, alltså. Precis. Mm. Och sen så tror jag precis som du sa att den är liksom en sexualitet, det är inte som så här, det är inte som hugget i sten, det är inte som så här att nu är jag homo eller nu är jag hetero eller nu är jag whatever, utan man kan ju vara lite sådär. Därför tycker jag så mycket om det här ordet queer, för att det, liksom, det innefattar allt och man kan liksom ändra på sig lite. Mm.
Ja, kan du förklara ordet queer lite? Hur skulle du definiera en queer människa?
En queer människa är en människa som tänker, vänta lite nu. Vi ska hjälpa.
Är du en queer människa?
Ja, det tycker jag nog. Men Lisen. Jag är skitdålig på att förklara ord. Nu vet jag precis vad det betyder. Men
Som kanske går lite mot samhällets normer.
Ja, precis. Och kanske inte liksom rättar sig efter
ta behov av att inrätta sig liksom enligt något i något fack liksom på det sättet. Det kanske handlar om det att man tar sig själv rätten att det här definiera sig själv och det här, och att man tar sig också rätten att definiera sig kanske på olika sätt vid olika tillfällen och också liksom att man, det är något som jag ser motrörelsen mot också. Det är också, ska vi säga, en sån här normkritisk grej som jag ser det här.
Och också kritiska mot normen, alltså normerna inom HBT-rörelserna. Ja. För där är det ju, där kan man ha stött på väldigt mycket fördomar.
Så.
Alltså, inte som något illa menat. Nej, men nu vet inte jag ska säga.
Säg bara.
Alltså, okej, jag vet inte hur mycket det är min böga, men med flator så känner jag många gånger att liksom, det känns som att flator i gäng är ungefär lika fördomsfulla som straight människor i gäng.
Mm.
För att jag kan tycka många, just för att om inte man ser ut eller beter sig eller ja.
Mm.
Jag vet inte, det finns en ganska så här typisk flatnorm som, ja, om inte man passar in den då så blir man väldigt ifrågasatt, kan jag känna.
Mm.
Vilket jag, alltså visserligen jag kan förstå den bättre än vad jag förstår kanske de här straighta normerna, för att jag förstår att det är någon så här, jag förstår varför den finns där, men samtidigt blir jag som så förbannad, för det liksom hjälper ju ingen att man ska som, är du inte A så måste du vara B, du får absolut, det finns som inte några andra bokstäver.
Mm. Vad tycker du, Lisen, om det här?
Det handlar väl kanske lite om det här, vet jag igen, liksom, att man söker sig till en grupp liksom, och man har, man har viss jargon, man har vissa liksom, grejer som det här gör att den här gruppen på något sätt stärks och man känner sig hemma där, men att det betyder inte att alla är likadana. För jag kommer ihåg också liksom, i tidernas begynnelse liksom, att det här att jag var kanske inte riktigt flatig och det här och det här att man,
det var så shitig blick man kan få om man får in på någon så här gaybar och ser ut som jag med så här långt hår och mycket smink och inte alls liksom på det sättet. Vad ska jag säga?
Ja.
Jag vet inte,
men det fanns kanske, tycker jag liksom mera.
Jo, det håller ju på att suddas ut. Men det finns fortfarande. Det, jag har kompisar som liksom ser ganska straighta ut, om man ska säga, och har blivit, men är inte. Mm. Och sen har jag fått in på någon gaybar och blivit som, vad gör du här? Att någon har kommit fel, lilla vän.
Ja, men också.
Då blir man lite såhär,
lilla vännen.
Okej, nu vet jag inte om du har blivit lilla vännen.
Men alltså på den gamla goda tiden så kom det ju alltid liksom någon liksom tillräckligt full människa, så får man ut och liksom titta på homosexuella, man vågar sig in på.
Jo, alltså jag förstår ju var det kommer ifrån. Det kommer ju att, och det håller ju på att luckras upp.
Ja, nej, jag håller helt
med. Men jag blir bara som så här,
Men det, jag tänker att det är ju helt okej att vara liksom kritisk inom,
ja, men det måste man vara,
inom minoritetsgrupper också.
Ja.
inte får vi annars ett idealsamhälle.
Nej, och vi kommer aldrig att få ett idealsamhälle, men det är också liksom jätteviktigt att komma ihåg också att det här jätteviktigt att vara kritisk, men att inte leda det liksom heller nödvändigtvis liksom på det sättet till någonting bra, att alla liksom såna här frågor där det kanske liksom mer ur en politisk aspekt också liksom, det kräver kompromisser, att man måste liksom kunna enas kring någonting om man vill liksom att det ska.
Ja, men det behöver hända. Vara frisyr om man ska enas om.
Jag tycker vi ska enas om en frisyr. Jag tycker alla ska ha samma frisyr som jag.
Jag tycker det mest fantastiska någon har kommit och sagt att jag var på en karaokebar faktiskt, ja. I Helsingfors. Stod utanför och sen kommer det en ung kille, han var lite påverkad. Så kommer han såhär, moi, hen och fleda, åtsalensbar. När han såg alltså, jag har då rakat på ena sidan och långt på andra sidan. Ja. Och jag har en vän som har lite liknande frisyr och hon får också alltid höra på krogen. Alltså, moi, åtsalensbar. Så okay. Kanske det är någonting man borde kanske ha något, jag vet inte, en armbindel eller någonting,
ja, så vi vet vem vi är. Snusdödslukarna, men det var kanske mer såhär,
ja.
Eller förr i världen.
Flatar ju snus, så det är
inte som är gammal.
Ja, nu har det, ja, det var
med olika färger och om man hade höger eller vänster bakficka, ja, som betyder att man
var. Ja. Så länge sedan, jag var bög när jag var liten pojke. Ja.
Men det finns nog för flatar.
Ja, sorry, jag missade. Jag liksom måste också gå fram och fråga boy.
Okej, det börjar vi spåra ur lite där. Men tillbaka till ämne. Både Ellen och Lisen är konstnärliga själar. Ellen skriver mycket och Lisen gör musik. Då är min fråga till dem. Inkorporerar de sexualitet i sitt skapande?
Ja och nej, numera spelar jag ju bas, så det här är väl titta om jag spelar bas på liksom
ett
gay sätt. Jag är kvinnlig basist, det finns ett antal kvinnliga basister som det här inte har så där jättestreta. Jag vet inte, nej, men tidigare, mitt förra liv så har jag sjungit ganska mycket och jag har också skrivit sångtexter. Och där har det nog varit liksom så där. Ibland, ja, och ibland inte. Det varierar.
Men är det viktigt? Eller... Hur funkar det?
Jag vet inte, liksom... Jag är jättetudelad där. Att ibland kanske, ja. Men jag är inte liksom så här heller som tycker att nu ska jag liksom via min musik eller liksom via min konst på något sätt. Då bara eller föra fram liksom något så kallat budskap till allt att jag gör. Liksom. Eller det vet jag inte om jag vill göra, men att däremot vill jag spela bas. Jag tycker det är hemskt. Trevligt att göra det liksom, i det sällskapet jag gör. Men för min del så tror jag det är mer att, men herregud, det är 2014, det är fortfarande jättelite tjejer som spelar i band. Och det är jättelite tjejer överhuvudtaget som man ser stå på scen. Mycket sångerskor, men att sällan annars. Det här liksom pågår då sen... För 20 år sedan när jag drygt började syssla med musik och jag tycker det är fortfarande
skönt. Såg ni den här, alltså tidskriften Astra hade gjort en sån här undersökning om den här sommarens festivaler. Mm. Att på vilka festivaler fanns det kvinnliga artister? Mm. Och liksom gjort såna här grafer. Ja. Och det var ju nästan bara män överallt.
Det är det.
Det är jättetråkigt.
Ja, det är ju intressant. Alltså,
men sen var det någonstans läste jag, det var någon musikerkille som hade skrivit, men kvinnor gör inte lika mycket musik.
Mm. Men det är ju alltså, inte det är kvinnors fel, det är kanske att vi blir uppfostrade att sitta framför scenen och sona när killarna blir uppfostrade till att liksom vara aktiva och göra någonting. Ja. Så att, ja, tycker jag.
Ja, men det är någon sån här roll liksom av manlig rebell som liksom alltid suttit i liksom rockbranschen sen dag ett.
Och sen så krävs det så mycket mindre av en man för att han ska uppfattas som en bra musiker än vad det gör av en kvinna, tror jag. Eller tror, vet jag. Säger.
Hur tänker du då att man måste vara mycket, mycket bättre som kvinna för att uppnå något kändiskap?
Ja, men jag tror det. Alltså jag tror det är jättemycket enklare att bli så här hypad som man, vet du, det räcker att du har, vet du, kan tre akord och har en penis. Men som kvinna så måste du liksom...
Det räcker inte fittan.
Nej, men du måste så här, hela tiden liksom, vad heter det?
Bevisa dig själv.
Precis. Ja.
Ja, kanske det är så.
Och sen, det handlar ju inte liksom bara om kvinnor och män, och det handlar alltså typ speciellt rockband, liksom, typ den så här, mest homogena kulturen ever. Den är så vit och manlig, så det är riktigt skrämmande.
Ja, det är den.
Sen har vi ju några starka sån här brudar, speciellt inom hiphop.
Mm.
Där tycker jag det liksom, där har det kommit mer och mer kvinnor in. Inte det ju jämnt fördelat där ännu heller, men jag vet inte, jag har inga belägg för det här, men jag känner att det liksom, det börjar bli mer
jämnt där. Jag tror också att det blir, jag tycker det är jättebra.
Ja, efter den här podden så har jag ju faktiskt fått lära mig att det är inte alls så där enkelt och svartvitt heller när det gäller hiphop. Men det får vi tala om i en kommande podd.
Vad ger du uttryck för i ditt skrivande?
Alltså jag försöker inte så kanske medvetet liksom, det är nog sällan jag skriver en text med tanken nu ska jag göra den här politisk. För det första för att jag inte är bra på det. Och för det andra för att jag vet inte, det känns som när jag någon gång har försökt skriva liksom med en politisk agenda eller vad man ska säga, så blir det som så väldigt genomskinligt och det blir så, alltså det så här budskapet tar över, vilket inte behöver vara en dålig grej, men jag kan som inte göra det snyggt, så då skiter jag i det och så skriver jag hellre liksom skönlitterärt och försöker kanske mer på det sättet just med karaktärer i texten, och så försöker jag dem kanske lite mer sådär mångfacetterade.
Mm.
Men det är nog jättesällan jag skulle tänka att nu ska jag ju skriva en brandtal, en eldskrift.
Men jag tänker kanske också att om man som individ är väldigt normkritisk, så kanske det ändå liksom av sig själv kommer in i ens konst.
Jag hoppas det.
Det gör det väl nog, mer eller mindre.
Jag tänker att det var mycket tal om Tove Jansson nu också, när de här Tom och Finland-frimärkena kom ut, och när folk var upprörda över ledarböga på frimärken, och sen var liksom motreaktionen, men Touko Laaksonen, visst heter han så? Touko Laaksonen, att han är ju en av våra främsta konstnärer, och sen har vi ju också Tove Jansson som är en homosexuell konstnär. Kan man säga att någon är en homosexuell konstnär?
Jag tycker det är liksom helt fullständigt absurt och onödigt.
Men man skulle ju säga att ja, han där är en heterosexuell konstnär.
Ja.
Så att,
ja. Ja, jag brukar alltid liksom det här, finns ju alltid liksom en viss, ska säga, ett försök bland med vissa kretsar då, som det här har kanske religiösa motiv till att inte liksom, man inte kan omfatta liksom, att homosexualitet är jättejobbigt. Men andra sidan så måste man ju tycka om alla människor. Då måste man säga att man tycker om människor, men att det är liksom det här, den här liksom homosexuella handlingen man inte tycker om. Jag brukar säga liksom att ja, om jag bredar smör på smörgåsen på morgon, när jag ska äta frukost, så är det en homosexuell handling. När jag står och väntar på bussen, är det en homosexuell handling. Snyter jag mig, är det en homosexuell handling. Torkar mig rumpan, är det en homosexuell handling. Det har liksom, det har ingen betydelse. Mm. Det är liksom, jag tycker liksom på samma sätt så är det ju, det är, jag vet inte, jag tycker inte att det är intressant. Det är en människa som har gjort saker, gjort det konstnärer som det här tycker.
Men på samma gång, nu säger jag ju emot mig själv här, och, men på samma gång förstår jag ju behovet av att lyfta fram konstnärer som har varit eller är homosexuella eller bisexuella eller transpersoner, just för att bara belysa det faktum att det finns.
Jo.
Och att liksom kanske som, ja, jag vet inte, men jag tycker inte att det är som Nej, jag vet inte. Ja.
Jag vet inte om jag kommer med fördom nu, men är inte många konstnärer lite gay då?
Ja, det kan hända. Du alla dansar i det är sådär. Och alla kvinnliga fotbollsspelare.
Ja, de är lesbiska, ja.
Hela högen, det är ju helt givet.
Men på tal om kvinnliga fotbollsspelare och liksom och, jag fick en tråd någonstans ifrån. Kvinnliga fotbollsspelare och bögar i media. Mm. Vad är det med det? Jag tycker att liksom jag känner så här att
sådär, catfight.
Att inom jag menar lesbon syns inte på samma sätt som bög. De tar inte sig samma utrymme kanske i jag vet inte om jag nu bara talar om liksom journalistik och media och så här, utan då blir det just den här fördomen att jag menar att brudarna de spelar fotboll. Ja. Men att bögarna, de är radiopratare.
Ja.
Varifrån kommer det här? Varför syns inte lesborna lika mycket som bögarna?
Bra fråga. Det är en jättebra fråga. Jag vet inte överhuvudtaget liksom, så tycker jag kvinnor syns ju alltid mindre på något sätt. Och det har också varit, ska säga, det har ju liksom det har ju liksom olika konsekvenser också. Det är också det när man pratar om homosexualitet, så är det ju alltid liksom prototypen är alltid en manlig och det är en bög och han är farlig. Och kvinnor är på något sätt ointressanta för det är alltid liksom någon sorts sån här liten B-lag som vi nu kanske på något sätt behöver väcka så stort intresse. Att det här är ja, för det här tycker liksom ofta i diskussionerna liksom att kvinnliga homosexuella är inte intressanta helt enkelt. Att det finns nu någonstans. Spelar lite fotboll och går runt i fula kläder.
Kör långtradare.
Ja, det också.
Men ja, kanske det bara är liksom patriarkalt då att kvinnor syns mindre.
Jag tror liksom överhuvudtaget att kvinnor syns mindre. Där är liksom konsekvensen också att flator syns mindre.
Ja, men sen samtidigt tänker jag också att liksom att vara lesbo är mer accepterat än att vara bög. På grund av då borrindustrin.
Mm. Ja, men det är ju som inte accepterat på det sättet. Men det är ju bara att det sexualiserats.
Mm.
Så att det är ju sådär.
Ja.
Alltså, kvinnlig homosexualitet är ju okej.
Okay. Så det är för män att
ja, på, precis. Liksom
det här. Det är,
mm.
Men det här, ja. Så det ska vara vackra och pumpade kvinnor. Det är faktiskt nog hämt alltid nu och då är det alltid lika fascinerande liksom på något sätt på också på krogen när alltså, man får man, alltså det kommer en massa intressanta erbjudanden alltid liksom. Kanske mer liksom så när man börjar bli ganska gammal och bedagad och liksom så här lite sladdrig av mig. Men liksom att jätteintressant liksom när jag och det här min fru får jag väl säga då förr i tiden liksom tillsammans på krogen liksom när de gick upp liksom någon taldanke då för någon ibland för någon mansperson och då blev det liksom plötsligt jätteintressant då liksom och så kommer alla ner och liksom släpa hem oss då liksom och tror att han liksom har någon mission liksom i det där sammanhanget. Så det, jag menar det.
Vad är det konstigaste förslag du har fått?
Nej, inte vet jag konstigast. Men det är sådär att jag menar att det här att du har hejat att skulle ni vilja liksom komma hem med mig nu och titta på mina virkade dukar eller tavlor. Vad brukar man? Nej, men det är liksom, ja,
händer. Så fridagens raggningstips från Lisa nu att vill du ragga på män så ska man vara lesbisk.
Ja, ja, det är helt oslagbart. Det funkar. Funkar då.
Tips till alla straighta där ute.
Ja. Fejka lesbo och sen så står du och hänger en stund och sen i någon skede så när den här killen tror att han har omvänt dig så då kan du gå hem.
Det är helt fint.
Det skulle jag.
Sen gifta ni er och lever lyckliga i alla
eventar. Så går det.
Så går det. Hej, men hur länge har du Lisen vetat att du har varit lesbisk?
Jag har, ska säga att jag har vetat att jag har varit annorlunda ända sedan jag var ganska liten. Men jag har inte liksom inte kanske kunna sätta fingret på det på det sättet. Kan jag också säga att jag bodde 9 år ihop med en kar också.
Okay.
Det var också helt trevligt tidvis. Sådär. Men sen i något skede kom jag fram till att nej, det här är inte jag. Att det här att jag kan inte leva på det här sättet. Så då var det liksom att göra slag i saken på det sättet. Men att det alltid det är alltid liksom det var en ganska sådär lång process för mig nog på det sättet så det här men att jo att jag inte liksom, ska vi säga då, kanske ha, ha som liten flicka drömt om vare sig prinsessbröllop eller liksom, jag förstår aldrig liksom, ska min mamma lägga på mig en klänning så känner mig fortfarande som jag är in drag om jag sätter en klänning på mig. Så det är liksom bara märkt liksom att jag tänker inte som andra. Det känns tydligen inte för mig heller liksom sådär på samma sätt som för många andra. Men det här, sen händer det ju saker då liksom i ens liv sådär. Så jag var ganska bedövad när jag kom ur skåpet och ganska gammal.
Okej. Men var det svårt att berätta det för din omgivning?
Ja och nej. Att det är ju fast det är säkert ganska många som det här hade liksom förstått det tidigare. Och för vissa var det liksom svårare, kanske andra lättare, men att småningom så det här är ju, ska vi säga, inte hade det blivit liksom någon större reaktion ungefär än åhå, jaha, okej, jaha, fair enough liksom. Att det är något så intressant, speciellt inte för människor som känner mig liksom, för att jag är liksom fortfarande ändå samma människa som de har känt alla tider. Så att.
Men var du nervös?
Jo, visst var jag nervös.
Hur känns det?
Det tror jag alla liksom. Ja, nu känns det liksom så här, för att jag menar, alla människor är ju liksom rädda för att det här, jag menar, det är en stor grej. Det handlar liksom om ens identitet och det handlar liksom om liksom det här att ups, tänk om de inte tycker om mig nu liksom, när det är på det här sättet. Det tror jag alla tänker på något sätt, att man är lite sådär att ups. Men kan jag ju säga då att alla människor som gläntar på skåpdörren om det här, det känns jobbigt, att det är nog helt klart värt besväret, att det nyttas sällan det kommer något sån här, vad jag har märkt liksom, något sån här grymt stora reaktioner som ska vara liksom negativ, och det mesta liksom så det här brukar ju lösa sig om folk får fundera en stund.
Men händer det då att folk tog avstånd?
Nej, inte skulle jag säga det. Inte vad jag har märkt i alla fall. Inte tror jag någon har sett det nödvändigt liksom, heller att man behöver göra det. Nej.
Ellen, har du behövt komma ur skåpet?
Nej, inte vet jag. Jag vet inte riktigt vilket skåp jag är i här.
Larsmo-skåp.
Nu kommer jag ut som Larsmo-bo. Ja. Nej, alltså jag...
Som queer-människa?
Nej, eller... Jag tror nog... Jag har som aldrig liksom satt mig ner och sagt åt någon att hej, jag är queer. Jag ifrågasätter det här. Men...
Nej, det kanske inte behövs heller på samma sätt.
Nej, men... Nej, faktiskt inte. Jag vet inte, som eftersom definitionen av queer är att vägra definiera sig, så är det lite svårt att som presentera sig själv som en hej, här är jag är queer, vad innebär det?
Nu visar Lisa med händerna. Förlåt, Ellen. Hon ser ut. Ja. Okej, okay, men bra. Men det är också lite spännande att det finns en definition på någonting som är odefinierbart som queer.
Men det är det som är så skönt då. Man kan ju liksom bara vara som man är. Alltså, ja. Fast jag vet inte, man kanske är kul att vara flata.
Ja. Trivs jättebra. Jag rekommenderar. Jätteskoj. Man får köra traktor.
Jag har till flat retreat.
Ja.
Flatkurs. Nu kommer jag på det här med den här fördomen med fotvänliga skor på flator.
Vad har du för skor på det? Jag har ett par kängor jag har fått dem av min kompis Andy i Berlin på hans 40-årsdag. Det är jättebekväma.
Fick du en present på hans 40-årsdag?
Ja. Nej, så snäll.
Kul, vad bra. Du måste ha en jättebra present åt honom.
Jag vet att jag stal en uppblåsbar flamingo från hans fest också. Så det här, men skorna han jag får innan dess. Men det här, ja. ja, jag är en sån där majhare människa. Jag tycker det känns helt trevligt.
Ja.
Sådana birkenstockare har jag inte.
Okej, okay. Jag vet inte riktigt varifrån den är, det just från den här räckalesbamyten som den här fördomen om
fotriktiga sandaler, stora shorts, rutiga det här short.
Och aldrig någon smink.
Konk.
Very good, ja. Men hej, Pride ordnas nu snart. Så det blir 25 juli.
25 juli på fredagen så börjar vi.
Är det 26?
Nej, 26 okay. Är det. Det är lördag. Då okay. Ska vi gå på stan och vifta med våra regnbågsflaggor.
Här ser ni en engagerad arrangör som inte vet.
Vi kommer då ringa på och hämta plockar upp dig ifall du råkar glömma bort.
Det är säkert förstår vi. Ja.
Vad kommer det att hända annat under det här Pride-veckoslutenparadet?
Vi kommer ha på fredag så kommer vi ha seminarier och paneldiskussioner och debatter och workshoppar och sånt där. Mm. Lite mer, vad ska man säga, allvarsammare men ändå roligt program.
Ja. Är det öppet för alla?
Det är öppet för alla.
Och på fredag kommer vi att ha speciell ungdomsworkshop för ungdomar som kanske inte skulle hitta till Pride annars eller kanske inte vill, eller vill gå i paraden men vågar inte gå själv eller vill träffa likasinnade ungdomar så kommer vi typ pyssla lite så vi har plakat att gå med. Sen på lördag, för då har vi parad och så har vi...
Den är mitt på dagen.
Den är mitt på dagen, ja.
Så det är folkfest.
Sen är det folkfest, ja. Och då har vi kommit, alltså tema är tro, hopp och kärlek.
Jakobstadstema.
Det är helt klart snott.
Ja, vi kan ju berätta att tro, hopp och kärlek är alltså Jakobstads, vad ska vi säga, symboler.
Ja.
Det finns de här jullamporna med tro, hopp och kärlek som alltid lyser här på gågatan. Ja. Och alla som är bördiga från Jakobstad har dem i fönstret på julen.
Hänger vi upp våra lampor, lyktor sådär då.
Ja,
för jul. Ja, så det är nyttiga teman för att det passar. Passar bra också. Vi också kommer också att prata om tro, hopp och kärlek då på en av de här diskussionerna som är på fredag.
Okay.
Och så kommer det, vi får besök också från Maria Hamn från den här operaföreningen som, med deras queer-opera Magnus Maria på lördag klockan 7 som det här är ganska häftig opera som handlar om den sån där kvinna på 1700-talet som det här sticker från Åland och åker till Stockholm men att hon klär ut sig som till man för att kunna liksom att kunna leva där och röra sig och jobba och så där att det är en spännande gjort och så det blir på lördag kväll kommer också bli konstutställning med musik och det kommer att bli
något för alla.
Ja, uppblåsbara tyska ledarbögar.
Ja.
Fylla med helium och att sväva över torget. Sådär.
Va? På riktigt?
Nej.
Det ska vara bra. Det ska vara en bra grej nog.
Man vet inte. Det ska finnas ett lite sådant spänningsmoment. Folk blir jättebesvigna sen.
Och sen blir det stor fest på kvällen.
Sen blir det fest.
Ja. Mm. Mm. Vem vill ni att kommer och deltar i paraden?
Alla.
Mm.
Nej, alltså det, alla som är intresserade av liksom jämlikhetsfrågor, HBT-frågor. Och alla som är intresserade av liksom att jobba för ett jämlikt samhälle. Och alla som tycker om att gå på fest och träffa roliga människor så ska komma.
Du har nu hört på första avsnittet i poddserien om kultur och HBTIQ. Som gäster i det första programmet hörde du Ellen Strömberg och Lisen Sundqvist. Och vi har pratat om allt från Jeppis Pride till Echo Chambers till homosexuella konstnärer och kvinnliga fotbollsspelare. Om vi förändrar världen under vår pratstund? Ja, troligen gjorde vi det nog lite grann. Jag som gör Hallongrottan heter Katarina Salo. Vi hörs snart igen.